Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Med tre företagstjänst, tre växel, kan ni hjälpas åt att svara, få fler affärer och nöjdare kunder, även om ni befinner er på olika platser. Låt inga samtal lämnas obesvarade. Jobba smartare med tre företag. Välkommen.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Okej, Siran. Välkommen tillbaka till podden!
Ja, tackar man tackar.
Du
alltså,
är efterlängtad.
Det känns som jag har varit borta. Ja, men alltså gud. Det känns som jag har varit borta hur länge som helst härifrån.
Ja, och ändå så gjorde du ju liksom ändå ett inhopp där i mitten. Men, och jag tänkte säga så här, jag har verkligen saknat dig. Men jag tror att vi har verkligen saknat dig. Alla som lyssnar också. Jag har ju fått så många så här, när är Elin tillbaka i podden? Och det är jättekul med gäster, men när är Elin tillbaka i podden?
Nej, men jag har också fått det. Det är jättekul.
Ja.
Men nu är jag alltså tillbaka. Så nu blir ni inte av med mig på ett tag.
Ja, men det är så fint att du är tillbaka sedan. Och nu till den andra mest ställda frågan. Hur mår du?
Ja, det är en ofta ställd fråga till mig. Gud, vilken svenska jag hade där. Nej, men jag kan säga att jag är hemma för första gången på över 5 veckor.
Oh.
Så sitter jag på golvet i mitt vardagsrum. Men alltså, jag kan inte förklara den känslan.
Jag tror jag förstår.
Alltså, jag kan inte förklara känslan när jag vaknade upp här hemma i morse. Alltså i min egen säng.
Ja, oh, underbart.
Alltså jag har ju haft det underbart i Turkiet också med mamma när jag var iväg. Men bara att så här, jag har sällan känt att jag längtade verkligen hem.
Ja. Oh.
Alltså jag kände i magen och på planet hem igår. Alltså jag var verkligen så här, låt mig bara få komma hem nu.
Ja, oh. Men vad skönt ändå att du har fått känna en sån stark längtan på något sätt.
Ja, men verkligen. Jag tror att det var, alltså jag gillar ju mina rutiner som du vet. Så för mig att också vara, nej men för mig att inte få laga min egen mat och sova i min egen säng och bara ha mina vanliga rutiner i över 5 veckor. Det är lång tid för mig alltså.
Ja, gud. Och de veckorna du var i Tyskland var ju också väldigt så här strukturerat schema ju. Alltså du hade ju väldigt liten frihet egentligen.
Ja, nej men allt var ju, alltså jag hade ju noll paus nästan. Och sen så var det, när jag var klar i Tyskland, det var ju, men det var ju 2 veckor sedan nu. Då ja. Åkte jag ju direkt till Turkiet eftersom mamma var där.
Ja.
Och jag var så trött på den resan. Alltså från Tyskland till Turkiet. Så att jag tror aldrig jag sovit så mycket under en resa. Alltså jag sov i transfern till flygplatsen, alltså från kliniken. Jag sov på flygplatsen. Alltså jag låg i gaten, du vet när man kan ligga över. Jag sov i gaten och var verkligen så här, tog mig in på planet. Jag var helt utslagen hela resan. Tog mig till transfern och sov hela transfern. Och sen kom jag hem och mamma, eller kom jag till Turkiet och mamma var ju så, oj men gud, vill äta något? Jag var, nej låt mig få sova. Och sen så sov jag ju så här till typ till 10 dagen efter.
Ja, vad skönt, du behövde ju verkligen det.
Sen var jag lite back.
Oh my god.
Nej, men jag tror att det var så himla mycket som släppte den. Alltså, bara anspänningarna, 3 veckor och alla behandlingar. Alltså, jag var så trött och jag var så helt slut första dagarna i Turkiet också.
Ja, jag förstår inte det, men jag kan föreställa mig det.
Men, för att återkoppla då till ett väldigt långt svar. Nej, men jag mår faktiskt bra. Alltså, jag har ont i ryggen, absolut, det har jag. Men just nu så är jag bara så lycklig över att vara hemma igen och... Ja, alltså jag tog en liten promenad innan nu, innan vi poddar och bara så här, alltså andas frisk luft igen.
Ja.
Alltså det låter så konstigt med så andas den här kalla novemberluften. Alltså jag är så här,
men kan
tack
du,
livet.
Ja, och det är så fin och enkel insikt på något sätt. Och kan inte du hålla med om det när man, för det känner jag ofta varenda gång man har varit ute och rest. Och så landar man på Arlanda. Nästan oavsett vilken tid på året är i Sverige. Så är det någonting annat med luften. Alltså jag tänker på det varenda
gång.
Det är verkligen det. Är som att det här friska, det liksom bara så här slår emot den. Och man blir liksom översköljd av men av det som är för mig i alla fall ett sånt stort, stort ID och signum med Sverige och som jag verkligen älskar.
Nej, men det är verkligen så. Så kände jag också igår till Arland och när vi kom till Arland och mamma och pappa var ju såhär, men vill du inte ha en jacka? Och så här, jag bara, nej, jag vill bara känna den här kalla luften. Ja. Alltså jag gick i t-shirt och kände så här, nej, nu är jag hemma.
Ja.
Så att det var, och jag har inte gjort, jag har verkligen inte gjort någonting idag. Alltså jag har ju städat och tvättat och varit på banken och gjort sådana här lite.
Fast det är ju massa saker. Det där kan, får man inte
säga. Jo, men lite fix.
Det är att förringa allt det hemarbete som så många, framförallt kvinnor, lägger väldigt mycket tid på varje dag.
Nej, men förutom inte att jag inte har
gjort någonting. Och så är det lastas med allt sånt, men ja.
Jo, men jag har små fixat hemma. Men jag har bara så här njutit av att vara hemma idag. Det var det jag skulle komma till.
Ja, nej, men det tycker jag låter väldigt, väldigt bra, Syran. Jag och många andra är väldigt imponerade och inspirerade som vanligt. Det är vi alltid, Syran. Men över också det jobb du har gjort de här 3 veckorna.
Ja, det var då ingen lek alltså.
Nej, men alltså på alla plan. Det är inte så att det bara var för dig var att gå och få liksom fysiska behandlingar. Utan du har ju också fått gräva djupt inom dig. Och jag vet ju att det har varit mycket tårar, det har varit mycket känslor. Och det har liksom tvingat fram massa jobbiga saker men också en massa härliga saker. Så att jag, med det jag sagt så här, jag är verkligen jätteimponerad över att du har gjort det här. Och att du gjorde det för dig själv. För det krävs ju en hel del.
Tack Syran.
Hatten av.
Nej, men jag är faktiskt alltså så här. Jag är faktiskt stolt över mig själv också. Att jag så här mentalt tog mig igenom det på det sättet som jag gjorde det också. Så här, jag försöker påminna mig själv om det också. Att jag så här, nej, men jag gjorde det jag kunde och jag såg möjligheter som jag hade liksom hoppats på innan. Och jag verkligen så här, jag körde all in. Jag hade inte kunnat göra någonting annorlunda. Jag verkligen så här, jag maxade allt.
Ja.
Och det är jag jättestolt över.
Och det skulle
sen
verkligen
har
det
varit mycket. Nej, men sen har det varit mycket såklart tankar i Turkiet också för så här, ja, vad gör jag nu? Alltså när jag kommer hem, för det har ju också varit lite, jag är överlycklig av att vara hemma, men det är också så här, ja, vad gör jag nu då?
Mm.
Det är lite det som har varit, alltså lite så här jobbig känsla också i att komma hem, att så här, okej, men nu måste jag ta tag i något nästa steg. Nu ligger jag inte på stranden i Turkiet längre, utan nu måste jag faktiskt så här, ha en plan.
Men om nu planen är att till exempel testa mer alternativa saker, givet att de på KS inte hade någonting mer just nu. Sa inte läkaren då till dig att du egentligen skulle vila några månader från Tyskland då och sen eventuellt testa det igen? Eller alltså, var inte tanken att du så här behövde låta kroppen återhämta sig lite ett tag nu?
Nej, alltså tanken är egentligen nu att jag har röntgen i december och då ska jag prata med Tyskland igen, alltså se. Vi ska bara vänta och se vad röntgen säger, och om det är så här, om det har gett mig någonting, då ska vi göra en plan på det. Om det visar sig att det inte har gett någonting, ja, men då kanske det inte var rätt så. Det är egentligen det de har sagt i Tyskland nu, men jag har sett en annan grej, det har jag nog inte ens sagt till dig, men jag hade ett så här jättelångt samtal med han läkaren i Tyskland innan jag men åkte hem, för jag ville ju ändå prata lite om så här, vad gör vi framåt och och då finns det en så här jättespecialanpassad typ klinik som gör så här jätteavancerad strålning. Alltså att de går in och ja, men strålar på specifika besökare i min lunga. Så jag känner ändå kanske att ja, men istället som i Sverige då, när de strålar över ett stort område bara.
Fast det gör de väl inte. De kan väl göra över lite mindre områden också, men de kanske inte kan göra riktigt så här. Alltså,
fast det här är på detaljnivå. Alltså här går de in på en metastas då. Och sen så strålar de bara den. Och ingenting runt omkring. Så att jag känner att jag... För mig kanske det är ett potentiellt nästa steg då.
Ja, det låter ju jättespännande.
Och det som han sa också, han läkaren i Tyskland, är att du kanske inte kan förvänta dig att du någonsin ska bli 100% frisk. Alltså det var ju så här jätterak och tydlig med att så här, men det kanske inte heller måste vara målet.
Nej.
Och det har jag börjat komma mer och mer till insikt med att nej, alltså jag måste inte komma in och se tomma röntgenplåtar.
Nej.
Men mitt mål är snarare så här, om jag kan hitta ett sätt att leva med det här hållbart längre fram, då är jag nöjd. Alltså så här, då är jag självklart, det är drömscenariot att jag ska bli helt bra.
Mm.
Men han var också så här, liksom, det är ganska osannolikt att det kommer bli så.
Mm.
Så att du borde istället liksom ställa dig in på att så här, hitta alla möjliga metoder för att kunna leva med den här sjukdomen. Och jag, även om det är en jobbig tanke, så känner jag så här, Nej, men det, nu är det mitt mål. Alltså jag vill liksom hitta, jag vill hitta bromsen, för som det är nu, jag kan leva så här.
Mm. Vilken fin insikt, sådär.
Jo, men jag känner också så här att nej, jag kanske inte behöver ha då som mål att så här, jag ska bli 100% frisk, annars är det, annars så skiter jag i det här. Och då, den tanken på att hitta bromsen är mer så här, bara jag kan ha det under sjukdomen under kontroll, så kan jag leva ett fantastiskt liv. Och så här, ja, det är det jag har i åtanke nu. Och det var därför jag tänkte det här med den där strålningen på den kliniken. Att de så här, då kanske de kan få bort de största metastaserna.
Mm.
Och det kan ju ge mig mer tid. Alltså det är snarare absolut, så här, hitta tid.
Mm.
Så ja, det är mitt så här nya fokus, känner jag. Att istället för att bara då vara fokuserad på total, jag kommer inte ihåg, han använde något ord så här, ja men så här, totalt så här, inga spår av sjukdomen, för det är det som de flesta så här,
Ned. No evidence of disease.
Jo, men precis. Ja. Men och skulle den dagen komma, jag så här, jag ser ju den dagen framför mig så här, när jag visualiserar hur jag så här går in på Google, så får de röntgensvar. De bilderna ser jag ju i mitt eget huvud varje dag, och så här känner hur jag känner mig när jag får beskedet.
Men
om den dagen inte kommer, så är det okej. Okay.
Mm.
Så det har jag funderat mycket på.
Gud vad fint är den.
Ja, för det finns ju många människor som lever med den här sjukdomen i många, många år.
Gud ja.
Bara det, man har den under kontroll.
Och det ska vi också säga. Alltså, vi får så mycket mail och DMs av många andra som är i liknande situationer. Ibland så svarar vi, och det är svårt att ens läsa allting alltid. Men jag ska också säga det, för att som så här anhörig, ibland är det lite svårt att svara. För att man själv är så uppe i liksom sin egen process och med allt vad det innebär. Alltså liksom med pågående sorgbearbetning, samtidigt som man försöker leva och någonstans fånga dagen och allt det här som vi alltid talar om. Så ibland är det nästan, i vissa dagar tycker jag det är jättelätt att svara andra, och vissa dagar går det bara inte. Men, vad jag vill säga är bara så här, vi uppskattar att ni lyssnar, och vi hoppas att ni kan finna styrka och tröst i att lyssna på Elins berättelse. För att det är i alla fall det vi får mycket, mycket mail om, att det finns många där ute som känner sig stärkta av det. Så även om ni inte har fått ett svar, så ska ni veta att liksom, vi vet att ni finns där, och vi uppskattar verkligen, verkligen er och att ni lyssnar.
Ja, men verkligen, och att jag inte svarar handlar om att jag orkar inte heller. Alltså nej. Jag orkar inte så här, jag orkar inte känna att jag orkar bära det ansvaret och ge den lilla energin som jag eller har, den vill jag ge till mig själv.
Mm.
Och det kanske är lite egoistiskt, men jag känner också så här, det finns ju så mycket andra sätt att ge tillbaka också.
Jo, men vi försöker ju dela med oss av så mycket vi kan, om vi var uppriktiga med dina behandlingar och vad du testade på saker. Och det finns ju jättemycket där att hämta själv om man är nyfiken och så. Men
verkligen. Men så det är lite status så. Och ja, jag möter med KS igenom en vecka också.
Men Elin, det låter ju som att du ändå har lite en plan då. Det finns ju flera saker som då. Sen har du ju den där grejen som jag tipsade dig om för länge sedan. En forskare som kontaktade oss.
Ja, men jag är inte sugen på att gå in i en ny medicinsk studie, utan nu tänker jag att jag ska testa lite mer alternativt då. Mm. Så att vi får se. Mötet på KS kommer handla mer om jag potentiellt ska få strålning då för min rygg.
Mm.
Så. Men ja, det finns en plan, men det är också så här, jag kommer behöva ta väldigt mycket egna beslut. Så kan vi konstatera.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet, och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja,
bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hur mår du då, Siron?
Jo, jag har ju varit hemma med Jack den här veckan som har varit förkyld. Han har varit mer förkyld den här hösten än han varit hittills hela sitt korta liv. Men jag kommer ihåg att när Lycke också var strax efter 2, det var liksom den hösten hon också hade som mest förkylningar. Så att, det var bara att hålla ut. Men,
det känns som att de kanske inte de är inte så medvetna om att man kan bli smittad om man så här slickar på händerna och sådana grejer.
Nej, men jag tror inte det är det. Alltså, alla är ju sjuka hela tiden på förskolan.
Ja, så
det är
liksom, nej, men jag så här, tänkte så här, man är ju inte direkt så medveten när man är i den åldern. Det kanske är lättare att bli smittad, eller jag vet inte.
Jo, så är det väl. Men tänk dig själv, så här, det samlas liksom 24 halvsnoriga barn i liksom ett och samma utrymme. Alltså,
jo, det är klart.
Ja, och de kramas ju och är uppe i varandras ansikten. Och, absolut. Det är inte så här, om du hade varit, det hade runnit snor, då hade inte du, när du hade hälsat på mig, kommit och liksom svabbat runt i hela mitt ansikte. De är ju mer...
Nej, jag hade ju inte. Ja,
nej, exakt. Nej, men det är också ganska mysigt. Alltså, för att det som... händer när de är så där lite små krassliga. Han har ju haft feber och varit liksom snorig. Men det är att han vill vara så nära hela tiden. Så han, ja, och det är både och. Det är väldigt mysigt för man känner sig väldigt behövd och älskad. Men det är också noll kroppslig frihet. Så han har ju alltså suttit på mig och sovit på mig hela veckan. Så att det, jag känner väl just nu kanske någon typ av så här liten... att det vore skönt med liksom, ja, men lite kroppslig frihet. Men då kan jag också säga det sedan, att nu håller jag på att sluta amma igen.
Ja, men du, hur går det då?
Jo, men det går faktiskt ganska bra. Alltså jag kom ju till någon så här punkt där jag kände, alltså jag har ju vacklat så himla mycket fram och tillbaka, för jag försöker att ha liksom vad jag kallar för ett lyhört föräldraskap. Och vad jag menar med det är att så här, ja, men jag vill vara en lyhörd förälder. För jag tror så himla mycket på att barnen är så mycket mer kompetenta än vad vi ger dem cred för. Alltså, de är liksom förmögna att tala om för oss vad de behöver och hur de mår. På ett sätt om vi bara lyssnar. Och jag tror att vi idag är ganska så här snabba på att inte lyssna. För att vi har så här, det finns så mycket metoder för hur man ska göra och vad man borde.
Ja, men då blir
och så.
Det ju väl också att de kanske bestämmer mer än vad de... Alltså, de kan ju inte bestämma allt, tänker jag.
Nej, men det är det här som är så kul. För att
du kan ju inte bara lyssna in vad de känner för.
Vad jag menar egentligen med ett lyhört föräldraskap, det är så här att om Jack till exempel talar om för mig att han behöver min närhet, då tänker inte jag att det är något fel på honom för att han vill ha min närhet. Till exempel så här, vi...
Varför skulle du tänka att det var något fel på honom för det?
Jo, för att det är så vi är lärda. Om du tänker dig själv, många ser det som
vadå,
så här, vadå?
Barn söker ju närhet.
Precis. Men de flesta har ju, det finns ju då metoder, till exempel 5-minutersmetoden, och det finns väldigt många, är ju av uppfattningen, sova även jag innan jag fick barn, att barnen ska sova i sin egen säng och i sitt eget rum. Det är ju liksom så här, så ska det ju vara. Man ska ha sitt eget space. Men om man då tittar på till exempel vi vuxna, om vi är liksom kära i någon eller är i en relation, då vill ju vi väldigt ofta sova i samma rum. Och kanske till och med framförallt i samma säng som den vi älskar. Eller
ja, vill man ha inte den? Det så är det nog lite vajsing.
Precis, det är det jag menar. Och om barnen då vill ha den närheten från sina föräldrar. När de kanske då har varit borta hela dagen på förskolan och föräldrarna har varit och jobbat. Och om barnen då vill ha den närheten. Är det då egentligen så här fel på barnen för att de gnäller då, inom citattecken. För att de hellre vill sova där eller de sover oroligt på natten. Eller är det så att de kanske egentligen har väldigt tydlig förmåga att kommunicera vad de egentligen behöver? De behöver närhet. Och det jag menar då är att tidigare så var jag också mycket så här, men barn ska sova i eget rum. Det har ju vi totalt släppt. Vi är så här, okej, men om våra barn vill ha vår närhet, då kommer vi ge den till dem. För att de visar det så tydligt. Så det är det jag menar med att vara lyhörd i mitt föräldraskap. Men det, jag skulle
men det
komma
har
till...
ju nackdelar också, för då får ju inte du sova i fred.
Precis, men det är också det att så här, det är ju övergående.
Eller i fred låter så negativt, men jag menar, du får inte sova så bra.
Nej, jag vet, men det är kanske också så här, det är ju en, om vad ska jag säga då, inom citattecken igen, uppoffring som jag är beredd att göra för att kunna ge den närheten till mitt barn.
Mm.
För att det ser jag som en del av, i alla fall för mig, att vara mamma. Och det är olika för alla. Och jag har full respekt
fast
för det.
Vi hade ju så också när vi var... Alltså jag kommer inte ihåg att vi hade när vi var små. Vi sov ju i separata rum. Men vi fick ju alltid gå in till mamma och pappa. Om vi, alltså om man vaknade och drömde någonting. Då, jag kommer ihåg, alltså till och med... Kanske inte tonåren, men alltså jag var nog ganska gammal ändå när jag gick in och la mig hos mamma och pappa.
Ja, och det är ju så, det tycker jag är fantastiskt. Och det är ju precis så vi har också.
Alltså jag tänker så här, även om jag vaknade och hade... Ja.
Barnen somnar ju, de sover ju i samma säng. De somnar ju i sitt rum, vill läsa saga. Men så kommer de ju alltid över på natten. Och det får de göra. Det kommer de alltid få göra. För det kommer komma en dag när de inte längre vill sova in hos oss. Eller när de inte vill gå in till oss.
Ja, för, alltså det vet man ju inte. Men... Det är som klart. Sagt, jag gick in till mamma och pappa som tonåring, så då så har ni några år. Nej, jag skojar, jag var nog inte tonåring, det tror jag inte. Men jag kommer ihåg att jag vaknade, alltså jag vaknade ofta på natten och om jag hade drömt något läskigt eller om jag hade ont i magen eller whatever, då gick jag alltid in i dag med mamma och pappa och då blev det alltid bättre.
Ja, och tänk dig om det då var så att sen när du kommer in att någon skulle bara, nej du får gå tillbaka och lägga din egen säng.
Ja, det är ju så himla fantastiskt att mamma och pappa var ju aldrig så här, nej men gå och lägg dig igen, det var bara en dröm. Utan
nej,
de har
klart.
Ju alltid varit så himla så här, nej men gud, det var bara en dröm, det är ingen fara, du får sova här. Alltså de har ju alltid varit väldigt, väldigt tillåtande.
Mm. Nej men jag tycker det är återigen, vi har pratat om det här förut, det handlar om så mycket i livet. Jag tycker det är så viktigt att man lyssnar till sig själv, vad funkar för mig, vad känns rätt för mig. Och det är väl det som jag menar, så när jag själv har lyssnat inåt, så här, vad vill jag vara för typ av mamma? Det är samma sak för mig på jobbet, vad vill jag vara för typ av ledare? Vad vill jag vara för typ av chef? Mm. Jag är inte liksom den hårda...
Lira.
Jo men så här, jag är inte den hårda, auktoritära personen. Jag är en person som liksom lär känna på djupet, som ser, som tror på liksom ömsesidig acceptans och respekt. Och det är så här, då tycker jag så här, då ska man också agera därefter. Men det jag skulle komma till då, för du har själv sagt det då.
Ja, vad skulle du komma till?
Ja, du har ju själv sagt det då, så här, men skapa inte andra problem. Jo, och det gör ju då, när man har ett sånt lyhört föräldraskap, att man försöker liksom lyssna till barnets behov, så gör det ju också då att det ibland blir lite så att man har dem liksom väldigt nära och uppe på och överallt hela tiden. Så att det har ju varit både och, det har varit mysigt, men det har också varit lite mycket. Så. Men jag glömde ju.
Punkt.
Jag glömde ju med amningen, det var ju det du frågade. Jo, nej men det
svävar
går...
iväg lite där.
Ja, men jag svävar iväg. Du, jag är ju så glad att ha dig tillbaka i podden och så, för att du, så att nu blir det som ett rinnande vatten här. Jo, men det jag skulle säga var i alla fall att då har ju den här gången har jag känt nu att jag säger nej, han kan få närhet av mig på ett annat sätt, för jag har typ ingen mjölk kvar nu. Alltså verkligen börjat tina. Och då har jag känt att jag kan fortfarande ge honom närhet utan att han behöver hålla på och snutta på mina tuttar. För att nu känner jag att så här, nej, enough is enough. Nu behöver jag liksom, nu behöver jag ha dem i fred. Jag
ändå, behöver dina bröst.
Ja, men lite så. Jag har ändå ammat i mer än 5 år totalt, så att, i mitt liv då. Så att, ja, nej, men så att nu har jag känt att så här, nej, men nu slutar vi. Och då har jag egentligen bara pratat med honom nu. Att så här, nu finns det ingen mjölk kvar. Och han har ju till och med fått testa och märkt att det inte kommer någonting. Så han har ju liksom börjat acceptera det.
Eller han har ju behövt acceptera det då.
Jo men exakt, men alltså, mjölken är slut. Men då har han börjat med en annan sak. Och det är då att han sticker in handen innanför tröjan. Och sen sitter han med handen och håller på tutten. För då känner han sig trygg.
Ja, älskling. Och jag ringde ju till er idag också. Nej, ni ringde när jag satt i bad. Eller inte, jo. Det var ju alldeles nyss innan. Jag har visst gjort saker idag, jag har ju bastat till och med.
Ja, gud ja.
Jag var ju mamma och pappa och bastade. Ja, men då ringde ju ni videosamtal när jag satt i bastun och då sa han ju direkt tutte!
Ja,
så att han har koll.
Det där kommer att sätta sina spår hos honom. Alltså jag vet inte ens om det här är... Okej, Jack, du får förlåta mig i framtiden om du någon gång lyssnar på det här. Men jag måste bara berätta det här. Alltså, det finns en bok som för övrigt är sjukt bra. Den är skriven av Annika Leone som heter Bara rumpor. Det är en barnbok.
Mm.
Har du läst den här hos oss någon gång?
Jag trodde du skulle säga, har du läst den?
Nej men alltså hemma hos oss, har du sett den?
Ja, jag har den hemma i bokhyllan. Nej, jag har alltså, inte läst den.
Det är en barnbok från när de
Eller
är...
jo, jag kanske har läst den med lycka förresten.
Jo, jag tror att du kanske har gjort det. Alltså det är en barnbok från när de är i simhallen. Och så är de så här...
Ja, den är jättebra.
Den är jättebra. Den är från så här omklädningsrum om hur alla kroppar ser så olika ut. De har olika hår på olika ställen.
Ja, men den är jättehärlig.
Den är jättehärlig. Men då finns det i alla fall en kvinna där inne som så här... Hon, det är liksom en hel sida på bara henne när hon står och duschar. Och så hon har så här väldigt härliga, volymösa bröst. Och, då så, och vi har ju läst den här boken flera gånger. Och så hade vi Lycke då, alltså det är så taskigt, då har hon sagt så här: Jack, du kan amma från henne i boken. Och så kommer jag in någon dag så här, i Lyckes rum, då ser jag så att han står och, att han har plockat ner en bok och står och läser, han har liksom lagt upp den på sängen. Det var, gud vad gulligt, så här gick jag och höll på med någonting. Och sen så gick jag förbi en lite senare. Då står han och försöker amma från flickan. Nej, i boken. Jag bara, alltså fy fan.
Älskling. Ja. Alltså man får ändå ge honom att han är inte helt dum alltså. Nej. Man får inte lyssna för mycket på sina stora syskon.
Nej,
det är en sak som är säker.
Alltså fy, så taskigt. Ja. Ja, nej, men det var en lång utläggning, men i övrigt, alltså jag mår ju lite upp och ner. Jag tänkte att vi kan ju prata om det i nästa avsnitt egentligen, lite mer djupgående, eller hur?
Ja, för du har ju inte varit helt öppen med det.
Nej, av olika anledningar. Så vi kan prata om det i nästa avsnitt, tycker jag.
Alltså hur du mår på riktigt.
Exakt.
Jag vet inte om jag berättade det senast jag var med i podden om maten jag fick i Tyskland, för det var ju sån fantastisk mat.
Jo, men du sa lite om det, men inte så här super ingående.
Nej, men det var ju bara ekologiskt, det var ingen gluten, ingen mejeri, ingen socker, och det var rött kött, men det var också bara från så här, vad heter det, kvinnokon.
Det var inte kalv.
Vad heter ko? Nej, inte kall, och det var också bara viltkött, och de serverade inget fläsk. Alltså, så det var väldigt, alltså de hade ett så bra tänk kring kosten och mycket som jag redan åt. Alltså innan jag åt det var verkligen min typ av mat, men någonting som jag blev väldigt, väldigt inspirerad av också, det var att de hade sån sjuk variation.
Mm.
Alltså att de varierade, alltså under 3 veckor så åt inte jag en måltid eller en råvara som jag hade ätit tidigare.
Va?
Alltså de roterade så mycket mellan, alltså det var ju aldrig ett mål som var detsamma. Alltså du hade ju aldrig,
oh my
till
God,
exempel fänkål och aubergine med, jag vet inte, kycklingfilé. Det var ju aldrig på menyn igen, utan då var det kanske zucchini och broccoli med lax. Alltså,
ja.
Så jag blev så himla inspirerad av det tänket. Alltså just den rotationen, att så här variera maten så sjukt mycket, för det vi pratade om tidigare, just det här,
ja,
det blir ju lätt att man äter samma sak, det man är van vid.
Gud, ja.
Men jag fick verkligen upp ögonen för, alltså, testa så mycket olika typer av grönsaker. Så nu har jag skrivit ner en så här lång lista på grönsaker som jag åt där.
Okej, men kan du säga något av grönsaker du ska köpa? För det här är ju, för det är också en sån grej som folk frågar så ofta. Så här, den frågan får jag också ofta. Så här, vilka så här basvaror har ni alltid hemma?
Nu har jag skrivit ner här vad jag ska handla för grönsaker. Ja. Så det är fänkål, svamp, aubergine, zucchini, olika typer av betor, sötpotatis, pumpa, gurka och spenat.
Ja.
Och sen så har jag även skrivit då bönor, linser, sardiner har jag skrivit, för att de hade väldigt mycket så här, ja, men alternativa fiskar också, inte bara de vanliga.
Ja, just det.
Ska jag handla också viltfärs, tofu och vildfångad lax, ekokyckling. Ja, det är lite av det som jag tänkte att jag ska så här handla. Lite roligare svampar också, inte bara champinjoner.
Du, något som är så himla gott, det är jordärtskockor.
Ja, det har jag glömt skriva upp. Det ska jag faktiskt göra. Men jag tänker att det är också så här, de hade... Det som jag gillade också med deras mat är att de lagade väldigt säsongsbetonat. Så det var mycket betor, det var väldigt mycket... Och de hade liksom närodlat, och det var... Ja, men det var bara så bra tänk kring maten. Jag ska verkligen försöka variera mer där. För det går ju att göra det om man bara har de där grönsakerna som bas.
Mm.
Jag brukar oftast göra att jag lagar till exempel quinoa. Då lagar jag väldigt mycket. Så har jag quinoa i en låda och sen så ugnsrostar jag... Kanske rotfrukter, och så har jag det i en stor låda. Och då kan man bara plocka från och göra. Så man behöver liksom inte göra matlådorna färdiga. Utan man kan göra...
Med vad man känner för den dagen.
Precis, man kan göra själva basen, kan man alltid ha klar. Alltså man kan ha en påse. En matlåda med massa sötpotatis. Så kan man bara laga någonting till. Laga någon laxbit till den dagen. Så att jag är så här...
Det var ganska smart.
Jag är så... peppad på att laga mer mat. Jag lagar mycket mat, men också så här, just variationen, för att de hade också, Det var det som var så himla så här fint att få uppleva också, för att det har jag vetat länge, och det är så både du och jag äter, men mat är ju verkligen, alltså det handlar ju om näring, det handlar ju om, det handlar ju om vad du får i dig, alltså vad du äter. Det finns ju en tanke bakom det. Alltså mat är ju inte för dem, där i Tyskland också, och så för mig, alltså mat är ju medicin.
Mm. Absolut.
Det handlar ju inte om att så här, och jag måste bara äta så jag blir mätt, eller laga, slänga ihop någon middag så man får det gjort, utan det handlar ju om så här, vad äter jag? Alltså vad får jag i mig? Vad får jag i mig i näring och vitaminer och i energi, och vad får jag i mig för mat som får min kropp att fungera på topp?
Exakt. Verkligen.
Och det är så intressant, och det är verkligen så här, jag gjorde ju sjukt mycket tester där i Tyskland också. Jag hade ju, nej men jag har ju alltid haft supervärden. Alltså jag har ju alltid haft, mina blodvärden har ju alltid varit, inom citattecken, perfekta. Och det sa de också mycket där i Tyskland, att det handlar om att jag måste, alltså de sa det, gud du måste ju äta så bra mat. Och det gör jag ju verkligen. Och där kommer jag hela tiden tillbaka till också hur viktigt det är vad man äter.
Jag brukar tänka på det, nu tror jag ju att det har hänt en del. Jag kommer ihåg när Lasse tidigare var aktiv, det var ju ganska många år sedan, han simmade över sitt sista OS 2000. London. 2012 var det, va? Var det OS London, eller? Tror du?
Jag vet inte.
Jo, jag tror det. Men i alla fall, jag kommer ihåg att han ibland berättade om när de hade så här, vissa, alltså kostrådgivare då, som var knutna till landslaget, där man, nej men där man pratar om att så här, energi ut, energi in. Alltså att man pratar inte alls om, och det tror jag ju har ändrats nu, jag hoppas det i alla fall, men att man inte, man är, och det är lite samma sak som jag ibland kan så här studsa lite på inom så här, vad man då kallar för hälsobranschen. Att man är så...
Precis, eller kaloritänket.
Precis, eller så här, fitnessbranschen är det väl egentligen. Där man kanske tror att många är väldigt hälsosamma, men där man stirrar sig blind egentligen på så här, mängd energi du stoppar i dig versus mängd energi du gör av med. Men där man kanske egentligen kan liksom trycka i sig massa produkter, massa sötningsmedel och alltså massa konstigheter. Men absolut, man kan fortfarande gå ner i vikt och få sina magrutor. Men frågan är ju då, så här, vad föder man egentligen? Eller liksom, vad stoppar man egentligen i kroppen, och vad för typ av energi är det egentligen som du ger kroppen om den ska hålla på lång sikt? Så det där, jag tycker det är så viktigt i den.
Det är så intressant, för det är ju verkligen, alltså tyvärr idag, maten innehåller ju, alltså maten är ju inte vad den var för 50 år sedan.
Nej, verkligen inte.
Nej. Alltså en gurka smakar ju inte gurka idag. Alltså det är ju bara så här.
Nu kommer inte jag ihåg, det var så många år sedan jag läste den studien, men det fanns ju någon studie på så här hur... Alltså hur mycket mindre näring det är idag i våra grönsaker jämfört med för typ så här 70 år sedan. Det kommer jag på ett tips nu. För att, och jag är fullt medveten om att alla inte har möjlighet till det här. Men vi sökte lite i kommunen där vi bor och hittade att det fanns ett, så här, ett jordbruk som producerar alltså, grönsaker och grödor. Faktiskt bara någon kilometer från där vi bor, visade det sig. Och de odlar helt ekologiskt och dynamiskt och så där. Och då kunde man bli andelsägare i det jordbruket.
Ja, det är ju helt fantastiskt att ha den möjligheten.
Och då får man som varannan vecka liksom en leverans med massa grönsaker. Och det som du är inne på då, Siran.
Ja, och då kan ju du svara på en fråga också. Varför ska man då äta närodlade och ekologiska grönsaker? För jag tror att många vet inte skillnaden där.
Nej men alltså, och det här, nu kommer vi tillbaka, men skulle Agnes Wold sitta här så skulle hon säga att vi sitter och hittar på och att vi är, vi konspirerar. Men i min värld, och det finns ju egentligen, det finns massa studier som visar på vikten av att äta ren och näringsrik mat. Men i min värld är det så här att...
Men om vi tänker hur vi tänker då?
Ja men hur vi tänker, precis. Nej men jag tänker så här att... jag vill ha så lite gifter som möjligt i mig. Vi utsätts för gifter överallt. Alltså det är avgaser, det är från liksom, målarfärg, från lim. Alltså överallt var vi än vistas så är gifter i luften, överallt.
Ja, som vi har pratat om också, så här, vi vill ju använda ren hudvård för att vi vill kunna äta den hudvården vi använder. Det är samma sak, så här, vi är lika noga med... maten.
Ja, men sen skulle alltså jag säga så här, jag är inte absolutist och det tror inte jag att du är heller. Det är så här, min ambition.
Nej, det är jag ju inte.
Är att ambitionen. Äta så mycket som möjligt, för att jag tror, eller jag är helt övertygad om att det är väsentligt för vår långsiktiga hälsa. Så när jag köper ekologiska grönsaker så gör jag det för att jag är övertygad om att det är det absolut bästa för mig och min familjs hälsa. Men då vill jag också säga det, för att det är en kostnadsfråga. Och det tycker jag är fruktansvärt.
Ja, verkligen. Det tyckte jag senast jag var när jag var hemma i Sverige. Jag skulle handla gurka och sen så är det liksom en ekologisk gurka för 50 spänn. Och sen så är det en vanlig för 20. Alltså det är så här, det är ett skämt vad dyrt det är med
nej,
vissa
men jag
ekologiska
vet.
Grejer.
Så det är ju det om man snarare, om man skulle vilja göra någonting för folkhälsan.
Men då köpte inte jag gurka den dagen, för jag kände så här, jag behöver inte gurka då.
Nej, men då kan du förstå alltså, hur många barnfamiljer, och särskilt nu, alltså när elpriserna sticker iväg och räntorna sticker, det är så tajt.
Ja, nej, det, alltså, och det måste ju vara jättejobbigt.
Ja, och det absolut första man sparar in på, det är maten. Så ja. Det är också det så här, vi vet bara vad som hände med folkhälsan under pandemin, när barn inte fick gå till skolan och man inte fick gå till sina aktiviteter längre, vad som hände, alltså hur osunda ungar blev. Och om man vill göra någonting för folkhälsan, ja men då kanske det är dags att subventionera den typen av varor för att göra det tillgängligt för alla. Och kanske framför allt för barnfamiljer, för det är där vi särskilt behöver äta extra bra.
Ja men verkligen, jag förstår till 100% att man då väljer icke-ekologiska grönsaker då, om det skiljer 50 kronor på liksom, alltså det är så här, det är stor skillnad. Men det som jag ändå har upptäckt då, när jag har gjort min lilla inköpslista här, alltså vissa grejer är ju ganska, alltså typ rotfrukt, det är ändå ganska billigt efter säsong till exempel. Ja. Alltså bönor och linser, det är ganska billiga råvaror.
Exakt, och det är det som är tricket, att handla efter säsong. För då blir det inte lika stor skillnad. Men sen tycker jag också det är viktigt att säga, så, ja, vi äter ju så här för att vi också någonstans här vill jobba med optimal hälsa. Och jag tycker fortfarande att det är väldigt viktigt att understryka att även fast man inte äter ekologiskt, så betyder inte det att det liksom är katastrof och att man ger sina barn liksom dåliga förutsättningar. Det handlar inte om det.
Nej, verkligen inte.
Och jag menar som i vår familj, jag menar,
herregud, vi är inte bara uppväxta på ekologisk mat.
Nej, men jag menar bara att alltså, jag tycker det är ändå viktigt att säga det, så att man inte känner så här, fan, jag är en pissig förälder för jag har inte möjlighet att köpa det till mina barn. Och så funkar
nej,
det inte.
Nej, och det kan vi ju säga också, det har vi ju sagt, du och jag äter inte 100% ekologiskt.
Absolut.
För att, så är det ju bara, men jag äter ju ute ibland, jag äter in i stan och så här.
Ja, och jag har inte heller 100% nitisk. Ekologisk hudvård. Alltså, det, så här, jag använder andra produkter
nej.
Också. Ja.
Men det är också så här, våran strävan är ju att leva så rent som möjligt och även med kosten och det som jag... Ja, men så här, skillnaden nu när jag var i Tyskland är ändå just med variationen. Att jag ska försöka variera min kost mer just för att... Alltså jag har ju aldrig mått så bra i kroppen ändå. Även om alla tuffa behandlingar och hit och dit så har jag aldrig varit så... Alltså jag har aldrig mått så bra i kroppen som när jag hade ätit på det sättet. Mm. Alltså den variationen.
Ja, jag hade det är väl liksom, härligt.
Ja, och det är det jag känner också så här... Det är väl inte så lätt att variera supermycket kanske hela tiden, men... Det är ändå ett så här tips att försöka göra det.
Ja, absolut. Och det finns ju faktiskt idag ganska mycket tips tycker jag att få. Alltså, bara man söker på nätet.
Men det finns så bra så här Instagram-konton också med mat. Alltså så här vanliga...
Verkligen.
Vanliga tips på... Nu kommer jag inte på något konto rent spontant. Men jag följer ganska många som ger tips på vardagsmat. Och det är det som är så fantastiskt med internet nu också. Det är ju bara att söka.
Jo, men jag följer till
recept
exempel...
Recept med kikärtor, eller gryta med kikärtor, eller recept med lax. Alltså, du har ju en uppsjö.
Ja, verkligen. Men för jag får ju ofta frågor om recept kring... För om man vill äta mer grönsaker och kanske lägga till vissa mål i veckan som är växtbaserade. För det får jag också en fråga. Så här, men om vi vill äta lite mer växtbaserat, kanske ta bort kött en dag i veckan. Så här, vad börjar man då? Och då skulle jag rekommendera att följa kontot Vego. Det är Mattias Kristianssons tidning. Han är chefredaktör och han har varit... Jag vet inte,
det ska jag följa då.
Ja, Mattias får skälla mig om jag säger fel nu. Men jag tror att man kan kalla... Liksom, han har varit så här matskribent och matjournalist. Och jobbat med mat jättemånga år. Och han lägger upp mycket recept. Men också så finns den här tidningen Vego. Som har alltså lättlagade och enkla vardagsrecept. Så den är verkligen en rekommendation. Och sen finns det ett annat konto som heter Javligt gott. De lägger också upp jättemycket goda
recept. Det känner jag igen.
Ja. Så det kan jag tipsa om.
Så försök hitta bra inspiration till bra mat.
Ja.
Och försök ändå så här, det som jag får ju också så mycket frågor om kost. Hur äter du och hur kan du se ut så där i kroppen? Och så här, det handlar ju om kosten och jag äter kost som jag mår så fantastiskt bra av.
Mm.
Och det är det som är grejen också. Nu, jag hade någon så här frågestund på Instagram förra veckan när jag skrev också att när jag äter inte socker, mejeri och gluten, och då var det jättemånga som sa, men varför gör du inte det? Mm. Jag mår inte dåligt av det. Nej. Och det är jättemånga som äter det och mår superbra av det. Alltså det handlar ju så här återigen om, det kommer ju ner till individnivå också. Man måste hitta, som vi har pratat om tidigare, man måste hitta det man själv mår bra av, men för att knyta ihop säcken lite där, alltså jag tror att man kommer långt på att äta så rent som möjligt och så rena råvaror som möjligt med så mycket näring som möjligt. Ja. Då tror jag att man kommer väldigt, väldigt långt. Också så här, vara lite inkännande där, vad mår jag bra av?
Mm. En annan viktig aspekt, det är ju att faktiskt också äta ordentligt. Att liksom att se till
äta
att
mycket mat, ja.
Ja, men precis, att så här, äta vid de målen där du ska äta. Om man inte, så här, om man inte har liksom periodiskt fasta eller så här, men då är det en annan sak. Men om man är så en för en vanlig människa,
då ska man ju ändå äta mycket när man väl äter.
När man väl äter, nej, precis. Nej, men att så här, att äta ordentlig frukost, att äta ordentlig lunch, att äta ordentlig middag och kanske till och med äta något mellanmål ibland. För att en annan så här mys, det är att så här, oh, men jag kan inte äta så mycket, jag går bara upp i vikt. Men problemet många har, det är att man inte har en fungerande ämnesomsättning. För att kroppen, man har liksom sabbat med den så mycket. För att man inte äter vid fasta tider. Eller man kanske äter alldeles för lite. Så kroppen liksom går in i någon så här självsvält. Så när du väl äter, då passar kroppen på och bara suger åt sig allting. Så att det handlar också om att skapa liksom ett hållbart ätande. Som är liksom vad kroppen behöver. Kroppen behöver fasta tider. Och helst av allt.
Verkligen, och kroppen. Alltså också så här, äter man för lite så blir man ju ofta småsugen på. Eller man blir ju sötsugen.
Ja,
äter man och dricker för lite, då är det ju ofta så att kroppen blir så här, ge mig socker. Men jag kan säga att mattanterna i Tyskland, de älskade mig.
Vad roligt. De måste ha gillat mig också, för jag åt också så mycket när jag hälsade på dig.
Ja, du åt ju kopiöst mycket. Men alltså höjdpunkterna där, det var ju liksom måltiden. Och jag var ju så här, jag kom ju alltid in i matsalen och var så här, what's on the menu today? Alltså, de flesta kom in och så här rynkade på näsan och så tog de två tuggor och jag var ju så här, lassa på!
Jag gick ju ofta flera gånger också. Underbart.
Ja, flera gånger.
Och
de var ju helt
du tog
så här,
med
helt
dig mat till rummet.
Ja, jag vet. Men, nej, de var ju helt så här, you're eating a lot.
But I'm a big woman. Yeah.
Men det kan jag faktiskt säga. Det här är så kul. Alltså jag tränade ju inte på 3 veckor. Jag åt ju kopiösa mängder mat.
Mm.
Jag hade alltså lagt på mig muskler och gått ner i fettprocent när jag var i Tyskland.
Men då undrar jag dig, då frågar jag dig i egenskap av personlig tränare. Är det fysiskt möjligt? För du rörde ju ändå på dig, så någonting måste man ju göra för att kunna bygga muskler. För man kan ju inte bygga muskler av luft.
Så här. Nej, men bygga muskler av luft. Jag tror att jag har tränat hårt väldigt under en lång period. Så det här blev liksom som min så här viloperiod när kroppen fick en chans att bygga upp sig igen, återhämta sig, och på det sättet, alltså jag har ju byggt upp grunden via styrketräning. Mm. Så att det här blev ju mer att deload, alltså vad ska man säga, återhämtningsfas.
När man
och
toppar
då kunde kroppen
inför
jobba
tävling.
Upp. Ja, men precis, fast nu toppade jag inför behandlingar. Nej, men jag bara, det är en liten påminnelse till många som kanske är så här stressade över, det är också under återhämtningen som det händer grejer. Alltså,
absolut.
Vilar man tillräckligt mycket, äter man bra med mat och mycket mat, det är då kroppen kommer fungera som allra bäst. Alltså det är då du kommer fungera på topp. Äter man för lite mat, tränar för hårt, är för slarvig med återhämtningen, då kommer man bara bli helt slutkörd till slut.
Ja, så är det.
Du kommer garanterat inte få liksom de resultaten i gymmet som du kanske vill ha. Alltså då tänker jag mer på så här, du kommer definitivt inte bli starkare om du inte vilar.
Nej. Nej, men så är det ju.
Så det var ett litet sidospår. Men, det var många sidospår idag. Det var så länge sedan jag poddade så jag kommer inte ihåg hur man gjorde. Det blev bara så här. Det blir en jävla kaos idag.
Det blev ett sammelsurium av allt möjligt. Men,
vi har inte sagt vad du gör. Du sitter alltså i bilen utanför ridskolan och väntar på din dotter.
Ja, för idag fick inte föräldrarna vara med. Då tänkte jag, nu passar jag på här och poddar med syrran.
Oj, är du en sån här jobbig mamma som ändå vill vara med på ett sätt? Så du sitter i bilen med kikare. Skoja!
Du, jag är alltid med när man kan vara med. Jag tycker det är jätteviktigt. Det är ju ett sätt att visa engagemang på. Men just nu så sitter jag i, det är iskallt i bilen, så att jag har alltså vinterkläder på mig och mössa och vantar, så att jag ska dedication. Kunna podda med dig. Det är dedication till dig och till våra kära, kära lyssnare.
Vet Lycka att du är där, eller?
Ja, det vet hon. Hon var helt okej med att jag satt här. Men du, nu är faktiskt ridskolan slut, på tal om det. Jag ser att de kommer hem, hästarna. Så att jag skulle behöva runda av.
Har du... Är det föräldrarnas uppgift att gå in och mocka nu, eller?
Nej, tack och
lov. Eller säger man mocka?
Ja, men det tror jag man säger.
Sa inte du att vi skulle gå på ridskola, du och jag?
Jo, men ja, jag läste ju här att det fanns, att man kunde köpa så här över...
Nybörjarkurs?
Nej. Alltså över nyår så kunde man liksom boka ridning tillsammans med alltså, ett barn. Så då tänkte jag så här, då kunde vi göra det tillsammans, kunde vi rida med Lycka.
Är jag ditt barn då?
Nej, det är du inte.
Men jag har ju inget barn, men vem ska jag...
Du rider med mig och Lycka, hon är som ditt
barn. Jaha, så du rider med dina två barn då?
Ja, så kan man säga.
Mig och Lycka.
Absolut. I och för sig, de kanske ska ut och lämna hästen. Nej, jag tror de ska lämna i hagen. Det var så gulligt förra veckan. Då fick hon ju gå ut med hästen hela vägen själv i hagen.
Jaha!
Alltså, becksvart.
Oj!
Fröken gick ju först. Och så fick hon gå. Det är ändå typ så här 500 meter. Och frågade ju så här, vill du lämna Svalor, heter den då? Vill du lämna Svalor i hagen? Ja, det ville hon ju så här. Så fick hon ju gå med då. Och det var ju så mörkt, så lerigt. Och då håller de ju bara som i en så här... Nu kommer jag ju såklart inte ihåg vad det heter, det var ju dåligt av mig. Men det är ju som ett koppel. Men det är ju, eller som en liksom, ett rep.
Koppel!
Obviously not horseman!
Horseman!
Det heter inte träns, det heter någonting annat. Alltså jag ber om ursäkt, jag ska sele. Lära mig det här. Nej, det heter inte sele heller. Det heter
vad
annat.
Heter det?
Nej,
vad
men då säger jag alltid har... såhär, hämta ett bla bla bla, säger de alltid så fort man kommer in till ridskolan.
Ett sele?
Ja, skitsamma. Det i alla fall, och nu ser jag Lycka utanför med sin häst. Alltså det är så gulligt. Hon är ju så liten och så leder hon den här helt själv. Nej, men i alla fall. Då så fick hon gå med det här kopplet, selet, repet med hästen då ut i hagen. Och det var ganska långt och jag gick ju så här en bit bakom då för att de skulle gå själv med fröknarna. Det var jag och de andra föräldrarna, så att jag är inte the odd one som går där själv.
Curlingmorsan.
Nej, verkligen inte. Nej, i alla fall. Och så fick hon då släppa ut hästen. Och så skulle hon ju gå tillbaka då. Och då skulle hon ju bära tränset. För det hade ju alltså hästen haft på sig. Du vet, med bettet och allt. Ja.
Oj, det är ju ganska tungt.
Jag vet. Nej, men så då går vi ju så här. Vi är nästan helt framme och säger hon så här. Mamma, det är lite tungt i armen. Och så här, ja, gud, jag förstår det. Jag kan hjälpa dig om du vill. Så här, ja. Och så blir hon tyst och säger hon, nej, jag kan byta arm.
Åh, älskling!
Och så bytte hon arm och studsade iväg framför mig och gick själv in och hängde tillbaka till stallet. Och det måste jag ändå ge så här, jag har varit så imponerad hittills av liksom ridläraren, av liksom hela setupen kring det här. Alltså det är så mycket ansvarstagande och de gör barnen väldigt självständiga. Det är faktiskt väldigt imponerande.
Det är så bra.
Ja, det är jättebra. Och så morsan där som hänger i bakom.
Undrar om vi kommer få göra sådana saker när vi går på ridskola.
Det kommer du dra. Du kommer få hämta träns. Och det här repet, selet vad det heter. Och sätta på dig en hjälm och du kommer få rykta.
Jag ser framför mig att jag kommer få den så här minsta lilla ponny. Nu jag är ju en ganska stor person.
Nej, du kommer nog få en större häst för att den ska orka dig. Så jag måste lägga på nu för nu har Lycka gått in i stallet. Jag älskar dig. Välkommen tillbaka. Du har varit efterlängtad.
Ja, men tack så mycket. Det känns som att jag svävade iväg ganska mycket då, men...
Det gör inget.
Så är det, när man är borta från podden ett tag.
Du är hållen, precis som du är.
Cheesy!
Nej. Puss på dig, hejdå!
Okej, puss på dig, hälsa lycka, hejdå.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missed calls.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.